Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmars stad, en podcast om Stockholms lokalpolitik.
Hej.
Hej, hej.
Jag heter Anna och de andra som pratar heter...
Kalle.
Och Mikael.
Det här är avsnitt 33. Anna var otålig och kom igång med inspelningen.
Just det, avsnitt
Och nu tappade jag tråden här för att jag inte introducerade. Men det är okej.
Du är så seg.
Jag är så seg. I det här avsnittet så ska vi prata lite om ett besök på Hägerstens Åsens medborgarhus. Som jag och Mikael gjorde förra helgen. Och så ska vi prata lite nyheter också. Lite om kriminalitet i vården, bland annat. Först så tänkte jag att vi skulle bara rätta en liten grej från förra avsnittet. När vi pratade om ungdomskravallarna på Söder 1948. Vi refererade då till en artikel av Andres Brink Pinto och Martin Eriksson. Och så sa vi fel, att de hade fel akademiskt, vad säger man? Fel akademisk specialisering. De är nämligen då båda två disputerade historiker och inget annat. Så vi ber om ursäkt för det. Men sen så har jag också ett nytt så här, ny liten del av podden här som jag tänkte introducera. Som är någon form av månadens...
Du vågar knappt säga det. Alltså han börjar så här, ja, jag ska då introducera en ny liten del av podden här.
Månadens arbetskritik. Månadens arbetskritik, det är så vi kallar det.
Ja.
Ja. Och ja, det är någon som, då ska jag försöka uppmärksamma någon som har gjort någonting bra som mot arbetssamhället varje månad.
Ja.
Och
kommer man få ett pris? Alltså kommer du skicka någonting till dem?
Nej.
Vi kanske gör årets arbetskritiker.
Ja, men precis. Då, det är pris. Det är en tävling i slutet. Mellan
men
alla.
Men det är inte en helt dålig idé.
Alltså, det är inte en helt dålig idé. Ja. Verkligen inte. Och först ut då är ju då Hammarby fotboll. För att de i maj månad då, som har varit, så hade Hammarby väldigt mycket matcher i fotboll. Och det uppmärksammade de genom en helsida annons i Dagens Nyheter. Där de helt enkelt, ja, de liksom ber alla chefer i Stockholm att ha överseende med typ om folk vill gå från jobbet tidigare. Eller sjukanmäler sig för att kunna gå på matchen. Så står det så här i helsidan till exempel. Så ställ in tidiga morgonmöten, ställ inga frågor när någon sjukanmäler sig och släpp iväg medarbetarna tidigare när det behövs. Tillsammans gör vi maj till en riktigt skön månad.
Ja.
Mm. Och bland annat så handlar det också om att man ska liksom hinna till bolaget innan det stänger för matchen.
Ja, det är bra.
Ja, så det tyckte jag var ändå värt att uppmärksamma. Så får vi se vem som blir nästa månads arbetskritiker.
Mm.
Mm.
Vi har ett stort uppdrag nu att vi måste identifiera en varje månad.
Ja.
Men
yes. Men vi går vidare helt enkelt. Till en magasin- och synfestival. Som jag var på och Mikael var på förra helgen. På Hägerstens Åsens medborgarhus. Och den... jag vet inte, jag bara så här... blev nyfiken för att jag såg att det var typ en liten kulturförening som heter Tablå. Som jag inte hade hört talas om tidigare för att de var ganska nystartade för i år. Som hade dragit ihop det här. Och ja, men ville väl typ bara kolla in det typ. Och så skrev jag till dem också och frågade om... vi kunde komma dit och typ göra en liten typ intervju eller någonting. Men och då visade det sig att de som är liksom initiativtagare till det här är ju då samma personer som vi hade med från Röda Rosen förra året och pratade om det här tunnelbanehuset vid Hornstull. Så det var lite bara rolig slump så att det blev så. Ja, jag gjorde det helt enkelt. Och gick dit, vi kollade in lite scenes. Och sen gjorde jag en intervju med Moa då, som var med i podden förra året. Mm, jag vet inte hur mycket mer vi ska introducera det innan vi kan lyssna på intervjun. Det är typ 5 minuter.
Kul, jag har inte hört. Jag vill höra.
Mm. Och det var väl liksom alltså ganska så här... Ja, men folk hade blivit inbjudna att komma och ställa ut sina... Alltså olika sådana små magasin och självpublicerade scenes liksom. Och sälja och så var det lite så... samtal.
Ja, det var kanske... Ja, man ska, det var väldigt fint. Men det var kanske lite happening. Och väldigt mycket sitta i ett rum och sälja tidningar.
Just det, du ville ha mer... Ja, men ja, det var ju precis, det var sen...
Men det var också efter att jag gick.
Efter du hade gått så var det lite mer program ja. Och så. Det var det.
Svårt där. Ibland är det liksom för mycket grejer som händer. Så att man inte kan typ hänga runt och mingla med folk och sånt.
Precis. Men ja, vi lyssnar helt enkelt på intervjun med Moa.
Ja, men då var det Kalle här. Jag är på Hägerstensåsens medborgarhus på en scen- och magasinfestival. Och jag är här med Moa som har varit med i podcasten en gång tidigare. Så det är en bekant röst. Men du är då del av Tablå som är en nystartad kulturförening. Vill du berätta lite om det?
Ja, vad kul. Nej, men jag driver den här föreningen med Ester och Felicia, eller vi som startade den. Och det kom liksom ur en längtan efter, ja men vi döpte det väl lite efter en sån här längtan efter en gemensam tablå. Alltså knutpunkter att samlas kring, där man har delat samma upplevelse i samma tid. Så det var liksom grunden, så vi startade något som var väldigt öppet. Så det är liksom det enda vi egentligen har som ramar är att vi är ett kringflyttande kulturprogram och vi har bas i Stockholm. Och sen så utforskar vi lite vad som intresserar oss. Och just i år har det blivit väldigt mycket tidskrifter och kulturtidskrifter och syns på olika sätt.
Kul. Så att, och då är liksom en del av det här det som vi kallar grupptryck. Som är den här liksom festivalen.
Precis, grupptryck, det är liksom ett samlingsnamn lite för allt vi gör med tidskrifter under det här året. Så det är också nätverksträffar som är liksom stängda specifikt för redaktioner. Och sen så ska vi försöka hyra ett tåg och göra ett arkivbibliotek i höst. Och sen så kommer vi också ha ett pop-up-bibliotek i Tanto i sommar.
Okay.
Som man kan hålla koll på på vår hemsida om man vill komma och läsa lite av de arkivsakerna som vi har här på festivalen men inte hinner hit nu.
Kul. Cool. Ja, nej, det kommer man inte hinna eftersom där sänds efter.
Nej, just det.
Men ja, precis.
För alla som missade det.
Ja, precis. Ja,
så får ni komma till Tanto och hänga i solen.
Det låter jättemysigt. Vad sa du med att hyra ett tåg?
Ja, vi liksom håller på med ett projekt som heter Express, som vi kallar rälsbundna resor genom svensk tidskriftshistoria, tror jag, eller något sånt.
Okej,
okay, coolt. Och det handlar egentligen om också mycket så här att göra kurerade arkiveringar, arkivsamlingar som folk ska kunna läsa, men att det reser. Vi är väldigt förtjusta i tåg. Så vi har liksom, om det är någon här som jobbar på Roslagsbanans veterantågsförening så försöker vi verkligen hyra ett tåg där. Hade uppskattat alla kontakter. Men annars kanske en spårvagn om vi får ihop det med budgeten. Men det är tanken, så att man ska kunna hoppa på, sätta sig och läsa och sen samtidigt resa.
Det låter fantastiskt. Ah, det vill jag verkligen.
Tanken är fantastisk. Ja, jag hoppas verkligen att det blir av.
Och alltså, hur har ni... jag hörde typ att ni har fått någon kulturstöd. Är det liksom,
precis. Vi hade ju liksom i de här nedskärningstiderna som det är, så får man ändå säga att det var förvånande och väldigt tacksamt att de valde att satsa på det. För det är alltså från Kulturrådet har ett speciellt stöd som heter spridning av kulturtidskrifter. Så vi valde att söka det med alla liksom den här samlingen av projekt. Man söker det på verksamhetsår. Så då fick vi 200 000. Och det är det vi använder för att genomföra allt som är under det här året. Och det är vi jätteglada för. Det räcker långt och såklart aldrig allt man vill göra. Men det är fint att det stödet finns. Och jag tror att det är speciellt nu när man samtidigt har skurit ner och liksom sågat egentligen väldigt många kulturtidskrifters finansiering så är vi glada att vi kan ändå ge en plattform där folk kan få samlas och prata och kanske sörja lite också och mobilisera sig kring det.
Mm.
Så vi hoppas att det också är mycket att redaktioner kan skapa nätverk sinsemellan.
Ja, kul. Och liksom när man går runt här ute, så det är verkligen så skärningspunkten mellan kultur och politik. Är det liksom det som också är eran på något sätt? Att ni har tänkt att det är så det, den typen av grejer ni vill samla, eller är det bara så det har blivit?
Ja, jag vet inte om vi har haft uttalat, men absolut. Jag tror att vi är liksom väldigt, vi har många frågor som intresserar oss kring kollektivt och hur samhället ser ut och ja, men kanske liksom inte, ja, det är klart, det känns som att det är helt oundvikligt att det går ihop, speciellt i de här tiderna när man ser vad kulturen, alltså vad den nuvarande politiken gör med kulturen och med så många andra delar av att ha ett fungerande samhälle och kunna ha kollektiv konstupplevelse. Det sträcker sig förbi själva konstupplevelsen utan också att kunna ha en decent samhälle överlag. Mm. Så att jag tror att det blir oundvikligen så att de sakerna går hand i hand.
Mm. Ja, men kul att du vill vara med och prata lite och berätta om Tablå och grupptryck.
Tack för att jag fick prata om det. Tack.
Mm.
Mm.
Vad tyckte ni om min intervjuinsats? Jag är inte jättevan intervjuare.
Ja, jag tyckte det var bra.
Ja,
du bra. Sa inte så mycket, vilket är bra.
Det är väl det man ska försöka undvika.
Otroligt snygg regionpolitisk koppling också med att de vill hyra ett veterantåg på Roslagsbanan.
Ja, väldigt bra. Väldigt bra. Mm. Ja, det var ju väl den mest så roligt att få en sån överraskning. Bara så här, vi vill hyra ett tåg. Det är bra. Bra.
Men kul att det var, jag trodde att det var specifikt såna här, alltså mer kulturtidskrifter och zines som var grej, eller deras stora grej. Men det är att de ville mer, alltså som jag fattade det här tablå, att man vill ha en gemensam kalender när det händer coola grejer inom konst och kultur. Mm. Typ.
Ja.
Så det är kul.
Ja, men jag tycker det var ett väldigt roligt initiativ och något som känns roligt att typ följa och se hur det utvecklas, tänker jag.
Jag tänkte på att det är kul att höra folk som håller på med konst och sånt när man själv kanske är lite mer så här i politisk påverkan svängen, för att de har ett så annat sätt att prata om saker och vad de gör. Att det är så här, nej, men det här föddes av en längtan till rälsbundna resor och vi älskar kulturtidskrift. Det är liksom mer, man behöver liksom inte motivera så logiskt så mycket varför man gör saker, utan bara nej, men det här är en bra grej, det här behöver samhället. Och så gör de det och så blir det bara skitbra. Alltså att
absolut,
det behöver liksom vara så mycket typ, hur ger vi största maximala impact i den här frågan just nu? Alltså som vi kanske precis. Håller på mycket.
Mm.
Så det är lite uppfriskande, säkert vi alltid, alla håller på mycket med så här, ja, men att hitta en strategi framåt på bästa sätt och så, att vi vill inte göra saker. Eller, ja.
Precis.
Man vill inte vara, om man ska använda ett sånt ord som kanske var populärt lite längre sedan, libidinal. Det är ju konstvärlden väldigt, att den är liksom njutningsbaserad.
Just det.
Det här, does it spark joy, är liksom ingången. Men vi kanske är mer...
Ja, sen så tycker jag att det finns en väldigt viktig plats för det också i liksom mer politisk organisering. Att
absolut.
Hitta glädje och så.
Mer av det.
En annan grej, jag lyssnade ju också då på ett samtal mellan Moa och en konstnär som heter Jon Agardgau där, som var en av de liksom punkterna. Och Jon gör liksom ett typ syn som heter, eller ja, några år har gjort ett syn som heter Drömsyskon, som är för transpersoner. Men det var bara en grej som jag kom på som var så här, också kring det här med små trycksaker och egenutgivna grejer, typ att det var att hen lyfte liksom att det var någonting väldigt så här tacksamt för folk som inte är så här etablerade konstnärer att typ genom de här små tidskrifterna typ kunna ge en plattform att göra något, att liksom få göra någonting typ fysiskt. Mm. Eller att ha en liksom en grej som är en fysisk grej som man har bidragit till liksom. Att det är någonting väldigt typ centralt.
Det är därför vi måste få en pappersutgivning av Sverige.
Ja, jo, precis. Det är därför.
Mm, det är ju lite intressant det där med om man ska ha en tidskrift på papper eller inte. Mm. Eller inte för att tidskriften Bibliotek i samhälle som är ligger mig varmt i hjärtat, gör den kanske inte, men det är en tidskrift för vänsterbibliotekarier. De har ju, liksom, hade ju i sen 60-talet typ, fram tills nu en tidskrift på papper, och sen så tar de bort papperstidningen och då har de liksom förlorat massa läsare tydligen.
Ja.
Men det är liksom för att folk får den inte hem i brevlådan och så. Men man får väl bara tänka på ett annat sätt. För det kostar ju som man gör att trycka och distribuera. Det är helt galet.
Nej, men det är det som, jag tror inte att
men
det går.
Men de har också skickat ju hem den i brevlådan till folk. Mm.
Jag tror inte att det går att göra småskaligt på det sättet nödvändigtvis. Nej. Att det är någonting man, en produkt man säljer eller har prenumeranter. Utan att det, i alla fall för typ oss då. Eller som för, med Svärm till exempel, att det skulle vara ju någonting man gör mer att ha som en kul grej vid sidan av liksom.
Mm.
Och inte någonting som man ska se som en inkomstkälla typ.
Nej, precis.
Så att, ja.
Men jag tänker inte kanske inkomstkälla, men att man vill att det ska gå runt. Få läsa det typ.
Ja.
Ja, men det är...
Jo, men precis. Ja. Ja, jag vet inte, man kan väl säga bara generellt kring det här med mer intervjuer i podden. Det känns som, det är någonting jag i alla fall har velat, och flera av oss kanske har velat ha länge, eller att mer så här inslag typ av den karaktären.
Ja, men det är roligt.
Så det ska vi försöka göra mer av, helt enkelt. Ska vi ta en konstpaus och sen komma in på lite nyheter?
Jag kan vara med i en kvart.
Okej.
Okay, kan vi inte skippa paus?
Ja, alltså, vi behöver inte ha en riktig paus. Vi har en fake paus. Det där är en, absolut. Sen ska du iväg och fira morsdag.
Alltså, kan jag säga varför jag verkligen vill åka iväg och fira morsdag? Det är för att jag har skrivit så mycket. Alltså, jag har pluggat jag har jobbat halvtid och skriver en jävla masteruppsats samtidigt. Vilket innebär att jag liksom inte har någon fritid, typ, alltså hela våren.
Mm.
Och jag har inte träffat min familj på så här hur länge som helst.
Mm.
Och man har ju så här ångest när man skriver uppsats för att det är så jävla tråkigt om man sitter och gör bara det. Och då har jag liksom tänkt typ så här, tänk om jag dör i en olycka eller någonting typ så här, då kommer det här vara det sista som jag har gjort. Att jag har skrivit en så här halvdålig uppsats som jag gör bara för att jag behöver ha examen liksom för mitt jobb typ. Och så har jag tänkt på det, och så har jag tänkt på sjukt det att jag inte har träffat min familj och bara gjort det.
Mm.
Så då har jag tänkt att nu är det morsdag och nu ska jag träffa mammorna i familjen.
Det är bra.
Det är bra.
Mycket bra.
Mm. Så ni kommer få göra andra halvan av avsnittet själva.
Mm. Om vi inte hinner bränna igenom de här nyheterna fort.
Mm.
Okej. Okay. Nu är vi tillbaks. Och vi ska prata om vården i Stockholm. Det har varit ett återkommande tema. Känns det som senaste året, eller det kommer ju tillbaka hela tiden, men det här kring typ att i och med typ vänsterstyret i regionen så har det ju varit liksom en ganska stor satsning mot att liksom sätta dit och komma till rätta med alla de här privata vårdaktörerna som har härjat fritt i stan senaste, årtiondet, jag vet inte hur länge, när man ska dra gränsen, men vi har ju dels då Kry som blev påkomna med ganska, Kry och doktor.se som blev påkomna med liksom stort fusk där de har dubbelregistrerat vårdbesök typ mm-hmm. fått nu har de fått ett återbetalningskrav på 60 miljoner kronor från Stockholms region. Exakt hur, alltså tekniskt hur de har gjort det här, jag tror att det har någonting att göra med att de har typ ett besök på vårdcentralen och sen så typ ett återbesök med, alltså det är någonting med typ att den digitala besöket och det fysiska besöket räknas som två separata grejer eller någonting.
Mm. Jag vet, alltså jag jobbade ju på en vårdcentral och då är det ju så att om man, till exempel om man träffar en läkare och en sjuksköterska,
mm.
så räknas inte det som två separat, då får man inte betala, alltså man får inte ta betalt för båda de vårdbesöken.
Mm.
Om det är liksom samtidigt. Så jag gissar att det är något sånt de har.
Ja, nu, precis.
Alltså man får ju typ aldrig träffa dem samtidigt. Det känns som att man typ kommer dit och säger dem så här, nej men du behöver inte träffa en läkare, du kan träffa en sjuksköterska. Sen träffar man sjuksköterskan och så säger den personen så här, du måste träffa en läkare.
Eller? Ja, men, nej, men det är ganska men det... vanligt att folk träffar både läkare och sjuksköterska.
Men på samma dag?
Alltså... Ja, samtidigt. Alltså direkt efter varandra. Det är ganska vanligt.
Mm.
Till exempel om typ läkaren ska kolla på någonting, men sen ska man få sin bandage omlagt. Och då är det en sjuksköterska som lägger om bandage och sådana saker.
Så här ligger det till. Sammanlagt handlar det om nära 200 000 digitala besök som gäller listade patienter och som skickats via Sörmland. Men de digitala besöken ska vara inkluderade för listade patienter och enligt Region Stockholm handlar det om ett avtalsbrott.
Ja, ah, okej, okay, för de har räknat så att du är... Ah, okej.
Okay. Mm. Mm.
Ja.
Ja,
och då måste Stockholm betala till Region Sörmland massa pengar. Som Sörmland sen betalar till Kry, antar jag.
Ja, nu fattar jag.
För att Kry är då registrerat i ett annat län, så det blir som ett vårdbesök i ett annat län.
Mm, så blir det, precis.
Ja, ja, det är ju väldigt...
Och det här har de gjort liksom på en systematisk nivå och har även blivit påkomna i andra regioner.
Ja.
Och på grund av att det är inte bara att de har tabbat sig, utan att det är väldigt systematiskt, att det här är någonting man har liksom satt i system, så har ju också då Vänsterpartiet valt att polisanmäla Kry i alla fall. Jag tror, vet inte hur det lägger till med de här doktor.se, men Kry har Vänsterpartiet polisanmält för någon form av bedrägeri, eller vad man kallar det. Så det blir spännande att se om det går vidare och om det blir någon fällande dom eller inte. Och Mikael, du hade också någonting om andra kriminella grejer i Stockholmsvården. Ja, mer
klassiskt kriminella grejer. Nej, men det börjar väl i Region Västra Götaland, tror jag, att man upptäckte att ett vårdbolag hade ägare som var kriminella eller liksom hade... Jag vet inte exakt hur det ser ut, hur det såg ut i Västra Götaland. Men då gick Region Stockholm in och kollade upp samma vårdbolag som Region Stockholm också har avtal med. De har någon sorts vårdcentral, tror jag, i Stockholm. Och upptäckte då att ägaren till bolaget var högt uppsatt i Bandidos, tror jag.
Mm.
Igen, alltid lite, jag lyssnar på det här på radion.
Just det.
Så jag har ingen text
framför mig. Jag tog upp texten här. Om den här Bandidos-personen. Alltså om, för han är väl inte chef för hela grejen?
Men han har någon sorts ledande funktion.
Ja, ah, okej. Okay. En ganska, ja, ah, precis. Högt uppsatt inom, inom koncernen i alla fall.
Och det är väl liksom som det är med det. Eller... Det, jag tänker att det är ju det man får förvänta sig.
Mm.
Alltså det här är inte... Man kan tänka att det här är extraordinärt och det här är... Men det här är bara exakt så det funkar logiskt om du tillåter att liksom privatisera sönder välfärden. Och då kommer organiserat kriminal... Alltså man vet, hur var det, alla assistansbolag har kopplingar till organiserad brottslighet. Alltså varenda en liksom.
Ja.
Så det här handlar inte om. Och det jag tycker bara att det är väldigt lätt då för alla politiker och kanske liksom som är särskilt de som är liksom tough on crime politiker.
Mm.
Men det är väldigt uppenbart att man inte liksom har tänkt så här att om vi gör A, privatiserar sönder vården, då kommer B hända, kriminella kommer ta sig in i det.
Precis.
Och sen det andra med det här, det är väl liksom att vi hör inte så mycket om de här motorcykelgängen då, Bandidos och Hells Angels och vad de heter.
Nej.
För att de är mycket mer professionella. Alltså deras kriminalitet handlar om penningtvätt.
Alltså du menar att de inte är 14?
Jag menar att de inte är 14, precis.
Ja.
Men var det här, det var i, alltså vart var det den låg den här, för jag trodde att de
har motorcyklingen,
ja det var det. Jag tänkte att det var liksom att de mer var en grej i så här mindre städer, typ, men det kanske inte är så.
Nej, alltså det är ju de som, alltså det är, alltså, nu, det är ju svårt att veta, jag är ingen kriminolog och så, men det är väl i ganska stor grad så att det är de här, det är de stora familjenätverken och det är Hells Angels och Bandidos som står för den organiserade brottsligheten i Sverige. Mm. Och sen så har du alla de här 14-åringarna som springer runt och skjuter varandra och säljer drogerna, men de som importerar drogerna, de som tvättar pengarna, de som håller på med utpressning, det är liksom, ja men det är Södertälje-nätverket, det är Hells Angels, det är Bandidos. Och de, men de, för dem är det ju väldigt tacksamt att allt fokuserar på de här väldigt liksom öppna och våldsamma kriminaliteten. Men den som verkligen är farlig för samhället är ju den som sker.
Mm. Men det känns, det är också en sån himla klassisk sån organiserad brottslighet-grej att man bygger upp en organisation på liksom, alltså genom drogförsäljning eller whatever, alltså någon form av kriminell verksamhet. Och sen så försöker man ta allt det kapitalet man har och sen börja näsla in sig mer och mer i samhället och i institutioner. Och, alltså så här, det är någonting som liksom, ja, kriminella nätverk har gjort alltid, typ att man liksom, när de blir mäktiga så försöker man också börja skaffa sig legitima affärs, liksom, grejer och alltså, alltså det är en väldigt så här gammal grej helt enkelt. Men det blir ju, man öppnar ju upp för det genom att man har privatiserat sönder välfärden. Liksom, så öppnar man ju verkligen upp för den möjligheten. Och det ser ju alla de här kriminella liksom, organisationerna som en stor möjlighet. Och något som man då riktar in sig på specifikt.
Ja.
Så precis, det är ju väldigt logiskt att det blir så. Jag tänkte på, jag vet inte, den här tv-serien The Wire. Så finns det ju hela säsong om bara det här i princip. Inte med välfärd just, men när liksom de här liksom säljande...
han går på så här komvuxkurser i företagsekonomi.
Ja, men precis. För att liksom börja lära sig företagen för att liksom skaffa sig då rena vita pengar liksom från med sitt drogkapital. Nästa nyhetsgrej som vi tänkte prata om var ju hela den här härvan med USA:s ambassad. Trump har ju skickat liksom haft någon ny policy om så här att alla så här offentlig verksamhet eller allt liksom.
Nej, men det är väl att
det är en ny policy.
Discrimination.
Jag vet inte
det borde man ju veta. Men det har ju förbjudits för amerikanska myndigheter. Och då i sin tur ska det också förbjudas för alla företag eller organisationer som amerikanska staten upphandlar saker ifrån.
Och det är alltså att man inte får arbeta mot diskriminering typ och för ökad inkludering och sånt.
Ja. Man får inte jobba för jämställdhet.
Precis. Mm. Vi kan ju,
jag vill ju att du skulle hitta så här bästa, ja men bästa svaren på det här. Från, alltså vilken lokalpolitiker har gett liksom roligast svar?
Vi kan komma till det. Men i det här brevet då så står det så här, det är stadsbyggnadskontoret. Det var bara stadsbyggnadskontoret som fick det här brevet.
Oj, så intressant.
Från ambassaden. Due to updated US acquisition policies under Executive Order 14173, we kindly ask you to review and sign the attached certification form. Och så i den här certification form så står det certification regarding compliance with applicable federal anti-discrimination law. Och så är det så här, directions for contractors and offerers. Precis. Så här under en av de här grejerna man måste då checka i, det är två rutor man måste checka i. Att man är i compliance in all respects with all applicable US federal anti-discrimination laws. Och sen måste man checka i, do not operate any programs promoting diversity, equity and inclusion that violate any applicable US federal anti-discrimination laws. Så det är liksom, ja, det är det som de har velat att stadsbyggnadskontoret ska signera. Ja, det, jag tror inte de fick något svar. Och sen så har det liksom inte hänt något mer. Så att det är väl lite så här att ambassaden skickade ut det här kanske för att de behövde. Men jag menar, de har inte gjort någon mer grej av det sedan dess. Liksom.
Nej, det är ju väldigt roligt. Alltså, det är väldigt, nej, det är väldigt absurt liksom, det hela. Eller det är väldigt sorgligt. Fattar jag också, för om man bor i USA så är det ju liksom en hemsk regressiv politik. Men jag bara tänker att så här, effekten är ju väldigt mycket mer negativ för amerikanska ambassaden.
Ja.
För att effekten av det är så här att ja, om de inte då kan ta emot tjänster från stadsbyggnadskontoret, då får inte de bygga någonting.
Nej, precis. Det blir ju så.
Och så alltså, egentligen är det väl allting som de... Jag visste inte att det bara var stadsbyggnadskontoret som hade fått det, för att de har ju svarat lite så här, haha, lycka till utan kommunalt vatten och avlopp, för ni köper den tjänsten av oss.
Mm, precis.
Typ, sophämtningen och allt det där.
Det var ju till exempel han, det var moderaten, han, vad heter han, Fjellner, som var så... gick ut och svarade och då sa han, då får USA klara sig utan Stockholms avlopp, liksom. Egen sophantering och så vidare. Och han, sossen då, Jan Walleskog, som är stadsbyggnadsborgarråd, han var väl också bara så här att det här är absurt, liksom, att man inte ska svara. Ja, jag vet inte, det är väl också en så här grej att det här blev så här så himla tydligt, typ att alla kände, alltså liksom, politiskt så blir det som en sån grej att så här, man ska visa sig stark mot Trump typ.
Jo.
Och även Moderaterna vill liksom väldigt gärna, tror jag, göra det typ.
Jo.
För att det värsta som kan hända är ju liksom när man blir ihopkletad med USA och den politiken.
Mm.
Som de egentligen, alltså i alla fall på liksom regeringsnivå, så för de ju en väldigt liknande, alltså, politik.
Ja, ja.
Som Trump förespråkar. Men att liksom, inför nästa val så vill man skapa så mycket distans som möjligt för att inte få den här Trump-effekten på som har varit i många val där liksom, konservativa, moderata politiker har bara störtdykit i valresultat efter Trumps efter att Trump tog över. Liksom, igen. Så det tror jag man kommer se mer av. Det är en spaning. Att moderater och andra, och även sverigedemokrater kommer liksom försöka skapa distans till USA kommande året.
Ja.
Du hade verkligen en helt annan vinkel på det här än vad jag trodde. Nu ser Kalle så trött ut här.
Trött.
Men det är ju för att så här, det de kommer göra är ju att de kommer göra hela liksom, amerikanska ambassaden helt så off-grid. Att de inte är beroende av liksom, kommunalt vatten och avlopp. Och det gillar inte amerikaner. För det har jag sett på YouTube. För de... På YouTube är det så att de har mycket såna här tiny homes eller liksom off-grid homestead.
Just det.
Videos, i alla fall för några år sedan hade de det mycket.
Det är poppigt, tror
jag. Och så gör de liksom en tour och bara, kolla här, jag... Och då kanske de kan ha det på amerikanska ambassaden, bara, vi komposterar våra egna sopor, typ. Kolla vilken fiffig liten grej jag har byggt. Jag har återbrukat den här grejen. För de har ju det här stängslet, så det är väldigt tydlig liksom, gräns också. De ska vara sitt eget lilla... Liksom, alltså inte ekosystem, men de ska ha liksom sin egen eget kretslopp inne där. De kommer också behöva ha stora så här, cisterner på taket och samla in regnvatten och så. För det förekommer ändå lite i de här. Jag försökte liksom friska upp minnet så för att få, genom att kolla på YouTube nu innan också det här avsnittet. Men då var det, de som har sådana tiny homes är lite besvikelse att de är liksom inte så cool. De är inte så amerikanska, eller de är väldigt amerikanska men på ett annat sätt. Men sen när jag googlade mer bara off-grid house, då hittade jag någon som var en typ Army Ranger builds off-grid homestead. Och sen så körde han runt i typ en jeep någonstans i kanske Texas och visade liksom... Alltså jag orkade inte se hela filmen för det kom jättemycket reklamgrejer. Men han pratade om typ, I'm gonna show our garden operations. Och så var det klippt till en liten typ sån här, vad heter det, pallkragodling. Och så hade de typ... Han kanske inte sa goat operations, men ändå var sjukt och kallade det garden operations.
operations.
eller så här militäriskt. Men de hade jättegulliga jätter också. Så det kan de också ha. Fast jätter ingenting. Men det är, det är det som är tråkigt. Det är mest vatten och avlopp. Alltså vad är det som Stockholms stad levererar till dem som de nu inte längre kan köpa för att de är för woke?
Det är säkert massa grejer man upphandlar annars också. Alltså typ... Men inte specifikt från Stockholms stad. Och...
Men el?
Kan de ha elen, men det måste de ju ha, typ solceller eller någon form av...
Ja, men kan de ha solceller? Är inte det också? De måste ha dieselgeneratorer.
De måste ha en dieselgenerator och taket där. Men det är...
Precis.
Men de har ju liksom ganska stor yta där inne ändå, tänker jag. Ja, att de kan göra grejer. För det är ett skitstort hus. Ja. Så jag tror på det, att de kommer gå off-grid och det är True Blue.
True Blue.
Säger man så om amerikaner också? Eller är det bara Aussies som säger så? True Blue. Att man är liksom, det är väldigt amerikansk så. Och att man inte gillar kommunen.
Just det.
Så jag tror på dem. Det kommer stärka dem bara det här. Att Stockholms stad är så woke med sin... Sen ja, undrar jag, alltså, så har typ så Stockholm Vatten och Avfall en inkluderingspolicy?
Det tror jag absolut.
Att de arbetar
det
för.
Det har alla kommunala
de har det,
bolag. Det är jag ganska 100% säkert på. Eller alltså jag menar, jag tror att sådana här saker som de bad om överlag är ju bara olagligt helt och hållet i Sverige. Alltså det bryter mot svensk lag.
Men vad är, alltså måste de också kring... göra saker typ mindre?
Nej, men bara så här vanliga grejer som typ vad du, att så här, hur rekryteringsprocesser ska gå till. Och...
Att du får inte en rasistisk rekryteringsprocess i Sverige.
Men jag menar, har de fått en...
Men nu är det enligt USA.
Eller ja, du måste ta bort den lagen från din... Ja. Nej, okej, ja, konstigt.
Jag menar, det säger sig självt att så här... Du kan inte skriva på ett papper i Sverige där du säger ja, jag ska följa amerikansk lag och nej, inte svensk lag. Alltså, det är helt absurt liksom, i bara premissen.
Men då är ju det enda valet för dem är att de får sluta använda.
Verkligen. Vi får helt enkelt...
De kan ha typ... Jätter kan väl äta sopor också. De kommer ha gulliga jätter.
Just det.
Goat operations.
Goat operations.
Bra. Ja, jag känner någon. Eller jag träffade någon igår. Känner ett starkt ord. Men jag träffade någon igår som... Ska ha jätter ute på en ö i Mälaren.
Gud, mysigt.
Mysigt, ja, verkligen.
30 jätter tror jag de skulle få idag.
Den sista...
Kan inte det vara vår nästa intervju? Att vi åker till den här
getfarmen.
De luktar så illa. Alltså, de ser ju så fina ut. Men, kommer också,
men det låter väldigt mysigt.
Min morfar var ju getbonde. Jag tycker de är ganska läskiga faktiskt. Eller bockarna tycker jag är ganska läskiga.
Ja, de kan ju
de är sjuka pupiller, sådana där eller rektangulära.
Ja, men också att de har jättestora horn och springer och försöker mörda en.
Just, alltså, min interaktion med jätter är ju mer såhär lillskansen typ. Så jag tänker att de är jättegulliga, men är kanske inte så gulliga.
Den sista grejen jag tänkte lyfta var ett sånt här liksom stort stadsbyggnadsprojekt. Och det är ju då ett sånt här, det jag tror jag har planerat jättelänge. Och det är ett projekt där man, det heter Centralstaden heter det. Och det berör ju då området kring Centralstationen i Stockholm. Där man har lovat en, inom citattecken, ny entré till huvudstaden. Och det handlar ju helt enkelt om att man ska däcka över eller bygga över spårområdena kring Centralstationen. Och liksom bygga en nya kvarter ovanpå med hus.
För jag reagerar bara på namnet, för att alltid när de ska planera grejer så heter det ju så. Norra Djurgårdsstaden, så fast att det inte är i stan typ. Eller så här, alltså Hagestaden är ju ändå i stan, får man ändå säga.
Det här är
men
ändå
finns
i
det
stan.
Mer? Arenastaden, det är fan inte i stan. Alltså, typ, men de vill liksom markera att de bygger typ sådana stadskvarter.
De bygger
Men det är det jag menar. Ja. Men jag tycker att vid Centralstationen borde de inte behöva ha den
Jag tycker att den de ska imagen. Bygga en förort vid Centralstationen.
Okay.
Med stora grönområden och
lite
punkthus.
Grejen, ni kommer höra lite här. Det är lite svårt det här, hela grejen. Dels har de nu kommit fram till att om det överhuvudtaget blir någonting alls så kommer det inte kunna byggas några bostadshus. Utan det kommer bli kontor och typ affärslokaler.
Uh-huh.
Kanske hotell.
Varför kan det inte bli bostadshus?
Jo, det handlar om typ... Så att det som hela grejen handlar om, som är lite nyhetsvärde, är ju då att det har gjorts så här riskbedömningar kring vad som är liksom säkert att bygga här ovanpå. Eller inte säkert, men för det är nämligen så att via Centralstationen så transporteras det ju liksom då och då mycket så här farligt gods.
Aha.
Typ sprängämnen som ska in till byggarbetsplatser och sådana saker.
Okay.
Kommer in där. Eller körs härifrån. Och då har, ja men Stockholms stad har gjort en så här med en så här konsultbolag för riskbedömning som heter Struktor, så har de gjort en riskbedömning kring så här, okej, hur kan vi bygga här och om någonting verkligen sjukt händer, liksom som sprängs typ. Vilka konsekvenser är vi beredda att typ kunna ta? Och då är man
kontorspersonal. Ja, men alltså bostadspersonal.
Ja, men det är...
Månadens anti-work går till...
Ja, exakt. Ja, men precis. Det är exakt så man resonerar det. Alltså att så här, om du har bostadshus där så blir ju... Alltså den, liksom, det absolut värsta som kan hända blir väldigt, väldigt illa. Alltså att så här, tiotusentals personer kan då dö. Om det skulle sprängas och liksom rasa. Ja, men, och då är ju den kompromissen då som Stockholms stad har gjort baserat på den riskanalysen är då att man så här, ja, men vi bygger då kontor och kanske hotell och affärslokaler. Och sen så att man också ska bara transportera farligt gods nattetid.
Mm.
När det inte är så mycket folk där då. Men sen har länsstyrelsen då hållit på och gjort en egen riskbedömning. För de är också en av intressenterna som liksom ska komma överens om det här. Och de har haft en mycket striktare liksom att så här, de är inte beredda att offra kontorspersonalen eller några turister.
Mm-hmm.
Så att de tänker att det är en katastrofpotentialen är liksom inte går att hantera och att det liksom verkar luta mer åt att man helt enkelt inte vill göra det här projektet alls. Det blir ju nästan en så här, alltså när man håller på med sådana där riskbedömningar att det blir en typ en filosofisk fråga nästan på något sätt. Att det är så här, det är en, alltså så här, jättehemska katastrofer kan ju alltid liksom hända.
Mm.
Och då är det så här, det är en så här super liten chans att typ ett fullastat tåg med dynamit skulle explodera inne på centralstationen och få allt det här att rasa ihop.
Alltså det är ju, men det är ju
men de andra tunnlarna då? Alltså om den åker, för det är ju hus väl på tunnlar på andra ställen också. Fast där är det mer att det inte är en tunnel i berget, men, utan det är mer överbyggt med betong, just det. Mm.
Alltså jag måste ju säga att man får ju, nej det kanske bara jag som är störd i huvudet, men man får ju verkligen terrorfantasier.
Just det.
Alltså när det känns hörs. Väldigt lockande om man var terrorist att spränga.
Jo.
En hel kontorsstadsdel. Alltså det är så här, det blir Fight Club, slutet av Fight Club.
Just det. Mm.
Ja. Eller någon svensk, vad heter han, galningen som skriver så här militärböcker.
Ja just det, han
Jan-Gio,
ja.
Typ.
Nej, inte
Jan-Gio.
Viding.
Ja, nej.
Heter han inte Viding?
Vildereng.
Vildereng heter
Lars Vildereng.
Ja, just det.
Han kommer skriva om det här terrordådet.
Ja, precis det där fantasiscenariot. Men liksom,
så är det en genre att han har olika liksom påhittade terrordåd som kan hända i Stockholm.
Nej, men mycket så här,
ja, eller ryssen alltså, gör ryssen påverkansoperationer där de spränger olika saker.
Mm.
Okej.
Okay. Det är hela hans.
Men vad... För jag har läst, det var faktiskt när vi typ startade den här podden så läste jag lite om typ så här, aha, de ska göra något nytt nu i centralen. Typ.
Mm.
Men att det var lite så här oklart vad och det var så långt fram så jag pratade inte om det tror jag.
Nej.
Men... Varför ska man däcka över de där spåren igen? Alltså är det bara för att få mer yta liksom att vara på? För om vi ändå inte kan ha något vettigt på dem utom kontorshus. Så
och det har väl varit det här argumentet kring att så här, de kvarteren och kärnan kring där har varit väldigt så här, inte så roliga. Och ganska så här, att det upplevs som kanske inte, alltså att när man liksom kommer in i staden så är det så här, ja, men så här, ganska otillgänglig miljö, det är inte så kul, liksom kul att vistas i de kvarteren.
Men typ. Det är så att du behöver gå 500 meter.
Jag vet inte om jag tycker att det håller så bra. Men,
alltså det är ju bara då ett problem för folk som kommer in i stan och som inte vet att de ska gå.
Typ så.
De kan ju dra åt helvete. Eller det känns som att så här, varför ska vi göra... Men jag tycker att de ska, för att de skulle däcka över där, Klarastrandsleden är ju, den heter ju så ju, det som är längs kanalen där. Det är så mycket bilar där och... Om man är på andra sidan på Kungsholmen så hör man den hela tiden. Så den tycker jag att de kan betonga in.
Mm.
Alltså ovanpå bilarna.
Just det.
Eller bara ta bort bilarna.
Ta bort bilarna.
Ja, jag vet inte. Vi får se helt enkelt. Det ska vara något så här. Om länsstyrelsen då motsätter sig det här så kommer det ju då inte bli av alls. Men det är väl också alltså så här. Om man, alltså att lyckas skapa så mycket yta blir ju såklart, alltså man kan väl
men jag tänka inte, det blir ju inte så mycket yta, det blir kanske 4 kvarter eller någonting.
Ja men precis, det är, det är inte jättemycket space, men ganska, så centralt så är det ju.
Det känns som att det finns villaförorter som kan, eller det är en flygplats mitt i stan som vi har.
Just det.
Som man kan liksom.
Parkeringsplatser.
Ja.
Parkeringsplatser, ja.
Jag tänker lite på den här... En cykelbro är det väl främst? Eller är det någon sorts järnvägsbro de ska bygga om vid Slussen? För där var det också så att de skulle spränga och påla
Det var en cykelbro.
Det, en cykelbro. Det var en cykelbro, men det var farligt för bron som tunnelbanan går på.
När de skulle påla
igen. Det var ju typ också två olika undersökningar om det var farligt.
Ja.
De har bara, jo, nej, men det är lugnt, precis. Det är bara lite farligt. Typ. Och de andra är så här, nej, absolut inte. Och så har de två olika utredningar och bara,
exakt.
Oj, vi tänkte inte på det. Vi ska göra det jättedyra projektet. Det är så här lite,
men det är väl typ weird. Det som också är problemet med sådana här. När du gör riskbedömningar som är liksom på nivån att så här, det är en jätteliten chans, eller risk, heter det.
Du tänker också som en terrorist nu.
Åh, herregud. Det är en jätteliten risk att någonting händer och två olika liksom, instanser ska förhålla sig till, är vi beredda att ta den risken, då är det, alltså, det är nästan som att singla en slant liksom, på något sätt. För att så här, egentligen så är det ju liksom, ja, man kan komma till fram till och argumentera för båda positionerna ganska övertygande skulle jag tro. Liksom. Mm.
Ja, alltså jag tycker väl generellt argumentet att man inte behöver bygga det. Alltså det, ja.
Mm.
Jag vet, alltså jag antar att det kommer vara väldigt, väldigt värdefull mark. Alltså det är väl det, precis. Att du kan sälja det, blir... det jättedyrt. Ja.
Exakt.
Och så kommer det ju vara jättedyrt väl att bygga om du måste göra alltså betong.
Ja, det kommer att kosta miljarder.
Alltså. Ja, jo, jo. Här är en visionsbild om ni vill se hur det ska se ut.
Det är typ fyra
hus. Och de har gjort ett grönt tak på hela centralen också. Det är ändå för sig kanske bra.
Men... ja, ja.
Mm. Ja. Precis, det är inte jättemånga hus.
Ja, man går ju aldrig upp dit heller, jag fattar inte. Och sen är det kontorslokal, det är ju inte så att det kommer vara mer välkomnande.
Nej,
det tycker det, hela det argumentet faller också.
Det faller ju lite precis med att man inte faktiskt kan ha...
Så, för du ska ju åka upp den lilla rulltrappan där som man bara åker upp när man ska till busstationen.
Mm, precis.
Men är det ens den vägen?
Jo, jag men det är det upp där som det blir att man bygger till.
Och så är det
men det är väl ganska
ja.
Logiskt i för sig. Ja, men det är ju där vid, alltså mellan kung, det blir liksom som att det blir någonting mellan Kungsholmen och Kungsgatan. Men det är, ja. Folk gillar väl att kolla på tåg som åker förbi också.
Mm, kanske det.
Mm.
Ja, det var väl det vi hade.
Vad ska alla artister göra?
Ja, precis.
Har de haft det med sin riksberäkning? Alla trainspotters?
Nej, jag tror inte de har det. Det borde vi faktiskt komma med ett inspel om.
Precis.
Vi kanske ska avrunda den här podcasten och släppa iväg Anna på morsdagsfirande.
Ja, jag var med ändå, nu kommer jag bli sen.
Men, det var inte bra. Du ska också göra reklam för en annan podcast på Radio Sala.
Den andra podden.
Just det.
Som är också, som heter så. Och det är en kulturpodd. Nu fick jag höra Mikael att vi fick konkurrens i det här med att prata om kultur. För att Uppsala har gjort ett helt avsnitt om Pelle Svanslös.
Mm, ja.
Eller, alltså, ett är det halvt hela? Avsnitt, men... ja, jag vill verkligen lyssna på det. Men, nej, men det är Vendela från Lokalgrupp Malmö. Ylva från Gullmarsplan. Och sen så jag som pratar om kultur.
Mm.
Och den heter Den andra podden. Den kommer komma ut den 5 juni. Ja. Och... ja, nej, men det är ett bra... det är en kulturpodd, helt enkelt. Jag... har fått Ella i Stockholm att göra en väldigt snyggt intro.
Mm.
Vi kommer nog få en snygg sån här visnings... eller den här bilden som visas. Som Alice kommer göra också. Och ja. Vendela går ut hårt. Och öppnar avsnittet med... att prata om Ingmar Bergman. Och håller typ ett brandtal för barnen Gaza. Ja.
I relation till Ingmar Bergman.
Ja, du får lyssna. Så.
Ja, jag ser verkligen fram emot det.
Ja, nu är det väldigt...
Precis, det blir bra.
Så i juni så får ni höra det.
Ja, vi återkommer någon gång under sommaren också. Ska vi väl försöka få till ett avsnitt. Jag tänkte läsa den här nya boken om Stockholm som... Vad heter han? Dan
Hallamö. Nej, jag har ju haft honom som lärare.
Mm.
Är han också kulturgeograf eller?
Nej, han är urban historiker. Han heter...
En sekund.
Om Södermalm.
Nej, det är Håkan Forssell.
Håkan Forssell. Men han var ju med i bad. Han hade ju en bad med Dan Hallamö.
Ja, så är det. Just det.
Den här staden
ja.
Jag har ju haft Håkan Forssell som lärare.
Mm.
För 10 år sedan.
Men han har skrivit en ny bok om Södermalm.
Ja.
Och historia. Som jag tänkte läsa och kanske prata om i nästa avsnitt.
Ja, kul.
Ni får också läsa honom om ni vill. Jag menar.
Nej, jag har inte så varma känslor för Södermalm.
Nej. Det kanske blir andra, om man läser något annat. Jag vet inte, det är så här kul med sommarläsning. Inte för att inkräkta på kulturtemat, men...
Ja, vi har ju en sommarläsning i Stockholm.
Ja, just det. Ni ska ju läsa, vad är det för bok ni ska läsa i Stockholm?
Vi ska läsa The Future of Revolutions, Communist Prospects from the Paris Commune to the George Floyd Uprising av Jasper Burns.
Kul. Det kan man gå med i Allt åt alla Stockholm, bara för att vara med i den bokcirkeln kanske.
Mm. Just det, man liksom...
om man är taggad på det.
Mm, jag har sagt att jag ska vara med också. Mm. Jag hade dock glömt liksom, vilken bok det var. Jag bara, bokcirkel, kul.
Yes, kul. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Mina drömmar stad. Tack för att ni lyssnar på Radio Alla. Man kan stötta Radio Alla genom att göra det, gå in på vår Patreon.
Och vi har också typ lovat nu att vi ska göra ett reportage med jätter.
Ja, precis. Det kanske är vårt första Patreon-content. Vi har sagt flera gånger att saker kanske är vårt första Patreon-content. Men det här kanske är det på riktigt.
Ja,
Yes. Ja, på återseende. Hej då.
Hej då.